Hej på er allihopa där ute och här inne. Tack för senast. Jag var ju här, jag tror det var 28 februari. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror det var det. Och då delade vi lite tankar om när själen längtar efter Gud. För det gör den ju. I ditt och mitt liv så längtar själen. Och idag ska vi gå vidare lite i detta temat. För själen och hjärtat bor ju ungefär på samma ställe. Och det var intressant det du sa, Åke, när du hade pratat med dina kollegor. Och diskussionen som både blev filosofisk men också kanske evig. Den är väldigt intressant, för jag glömde att säga det förra gången faktiskt, om det här med vad som skedde i Edens lustgård när människan föll i synd. För att fram tills innan det skedde så har Gud alltså kommunicerat med människan via hjärtat eller via anden. Men i och med syndafallet så började människan att lyssna på Gud med sitt huvud. Och ta igenom och filtrera allt som sker som Gud gör ska alltid genom intellektet. Eller många gånger ska det. Och det kan man hålla på med, men det är slitsamt. För det är någonting som tröttar ut vår livslust och det tröttar ut mycket av det vi håller på med. Och vi blir slitna. Idag ska vi prata om hjärtat, och då menar jag inte det här hjärtat som pumpar blod, som Åke pratade om också, utan detta hjärtat som vi har i våra liv som där Jesus bor, som Bibeln beskriver att han bor i hjärtat. Vid tron på Jesus så bor Gud och Jesus i våra liv. Och vi börjar läsa tycker jag. Har du Bibel där du sitter hemma eller här i kyrkan eller var du nu är? Så slå gärna upp Ordspråksboken 4. Där står det något vackert. Jag ska också läsa ett bibelord ifrån Nya testamentet, men vi börjar med det här. Ordspråksboken 4 och 23. Och då läser jag i Svenska folkbibeln 2015. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Det är så kort mening med så mycket innehåll att jag läser den en gång till. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Så går vi in i, bläddrar vi över till Nya testamentet. Matteus. Ni vet väl att det bara finns ett evangelium, va? Inte fyra evangelium. Det finns fyra evangelister som har skrivit fyra versioner av evangeliet. Och nu ska vi läsa om Matteus version, kapitel 6. Och där står det så här i 21 versen. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ta det också, väldigt kort vers, och därför läser jag den en gång till. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Tack Jesus att vi får öppna ditt ord idag, Bibeln, och vi får läsa därifrån, Herre. Ord som du har gett oss att läsa, grubbla på, tänka på för att bättre förstå vem du är och för att förstå meningen med våra liv och för att förstå hur vi ska kunna visa andra människor vem du är, Herre. Jag tackar dig för att du ska vara med den här förmiddagsstunden och hjälpa mig när jag ska dela det här, de här tankarna och det här budskapet som du har lagt på mitt hjärta idag. Jag ber dig att du ska komma och vara här med din närvaro, både här inne i kyrkan men också ute på arbetsplatser eller i bilen eller ut där folk är ute och går och lyssnar på det här. Så ber jag att din närvaro ska vara och finnas och göra det här innehållet till något som blir ett evighetsvärde. Tack för att du hör bön, Herre, och tack för att du svarar på bön. Amen. Det var väldigt, vad mörkt det var här. Går det att tända här? Jag letar lite. Ja, här ska du se. Det är en knapp här. Oj, oj, oj. Ljus över ordet. Ja, det måste man ha. Ja. När du hör det här temat bevara ditt hjärta så tänker du kanske nu så här med en gång att ja, men Stefan, jag är ju frälst. Ja, eller hur? Säger jag då. Det är klart du är frälst. Många är det. Och det tycker jag är jättebra att du har blivit. Och så kanske du blir lite nervös nu när vi ska prata om hjärtats renhet. För du tänker ju att ja, men jag är ju frälst och nu får han inte komma och säga att det jag gör och det jag menar är fel. Du behöver inte vara orolig alls. För jag ska bara dela några tankar. Men det första jag ska dela det är en bild av de här olika renhetsfaktorerna vi kan ha i våra liv. Och då finns det två väldigt bra kroppsdelar för att visa hur det är med renhet och hygien i vårt andliga liv. Och jag börjar med handen. Det var så här att det var några forskare som sysslade på det här med renhet och hygien och hur fort en mänsklig kroppsdel som till exempel handen blir smutsig. Går det att hålla den obesmuttad, eller osmutsad, alltså så att den inte på något vis blir smutsig på en arbetsdag. Så de gjorde ett test, de tog en testperson, tog på vita handskar och den här personen fick gå runt och i stort sett inte göra någonting. När han ville ha något att dricka så var det någon som gav honom att dricka. Och när han skulle göra arbetssysslor och så vidare, han fick hjälp med väldigt mycket. Han behövde inte ta i någonting alls, nästan ingenting. Och han hade också handskar på sig, så han var ganska beskyddad. Efter arbetsdagen så fick han gå in, ta sig handskarna och tvätta händerna i ett sånt här handfat som var vitt. Och när han börjar tvätta händerna så ser man hur vattnet ändå blir smutsigt. Det är en bild på vår kristna vandring. Den andra bilden, den handlar om ögat. Har du någon gång skrivit upp i din kalender att du ska komma ihåg att blinka? Har du någon gång bestämt dig för att ja, nu var 20 sekund så ska jag blinka för annars torkar mitt öga ut till slut? Det behöver du ju inte. Jag tror aldrig någon gång någon har bestämt sig för att skriva upp i sin kalender eller skriva en gul post-it på frukostbordet eller på kylskåpet. Kom ihåg att blinka, Stefan, annars torkar dina ögon ut. Nej, det fungerar inte så. Utan ögat är så förskaffat att det har en autoimmun funktion ifrån ryggmärgen som bara där ryggmärgen säger att nu ska du blinka och så blinkar man. För det behövs. Och de här två bilderna hjälper oss lite att förstå i vad det är i vårt kristenliv som vi behöver tänka på och behöver vara rent och vad som vi kan lämna till Gud. Ögat, det är vårt hjärta. Det är ett ställe som när vi har tagit emot Jesus i våra liv, sagt ja till honom och bett honom att flytta in i våra liv, förlåta oss våra synder och hjälpa oss på vår vandring vidare, då bor han i vårt hjärta. Eller i vår ande. Vår ande får ljus. Förut har det varit mörker i människans ande innan man tar emot Jesus. Men när man tar emot Jesus då blir det ljus i vår ande. Och den heliga ande flyttar in i våra liv. Och det blir ljus och det blir bra. Händerna då? Ja, det kan vara vår vandring och vår livsförsel i det kristna livet. Du kommer ihåg att jag förklarade för dig den här testpersonen. Hans händer de blev smutsiga ändå. Fast han inte tog i någonting. Fast han inte höll på och smutsade ner sig. Fast han hade handskar på sig till och med. Så när han kom till det där handfatet och tvättade sig så såg man tydligt att vattnet och luddret det blev smutsigt. Ja, det är vår vandring i livet. Där vi kan göra olika saker. Bra saker. Dåliga saker. Och man måste tänka på det när man vandrar igenom livet att ibland måste man säga till Gud så här att det här var jag inte så väldigt stolt över att jag gjorde, Gud. Och liksom bekänna det som synd helt enkelt. Säga att det här var dåligt och jag vet att det var dåligt. Kan du ta bort det ur mitt liv? Låt mig nu få gå vidare. Det är händerna. Det är den kristna livsstilen vi har eller kristna livsföringen. Människan möter, man hör skämt, man skrattar åt fel skämt och så vidare. Man kan göra fel saker. Det gör vi alla. Du som inte säger att du gör fel, du får få en liten kontakt med ditt eget liv, tänker jag då. Så. Färdigt på det. Ja, handens renhet visar vi ögats renhet. Fick du en liten bra bild som du kan tänka på och som hjälper oss? I apostlarna i apostlagärningarna så ska vi ta och läsa ett bibelord nu ganska så här tidigt i starten som säger någonting om det här med att när vi tog emot Jesus så blev våra hjärtan rena. För du tänkte kanske att det där har han bara hittat på. Men det har jag inte, för det står i Bibeln. 15, Apostlagärningarna 15. Och så står det så här. Och nu är vi alltså i en situation där Paulus och Barnabas kom i strid med de äldste och apostlarna i Jerusalem. För att de tyckte inte att de skulle vara prata med hedningar. Och jag förklarar lite snabbt för dig som lyssnar att hedningar, det var de som inte var judar. De var hedningar. Och när nu man skulle gå till sitt eget folk först som var det judiska folket och sprida läran om Jesus där, då skulle man inte ge detta till hedningarna, var någon som menade. De andra menade att alla skulle få reda på det här. Och så blir det en tvist då. Och så står det i vers 7 då. Efter en lång diskussion om det här nu temat som jag förklarade, reste sig Petrus och säger till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande till dem lika väl som till oss. Och så vers nummer 9. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Alltså när vi börjar att tro på Jesus så kommer den här som jag beskrev med ögat. Det är någonting som blinkar när ditt öga blir smutsigt och behöver ha bort dammkornorna som är där. Då blinkas det. Det är den kroppsliga funktionen. Den andliga funktionen, våra hjärtan, vi tar in i våra liv att vi tror och tror på Jesus. Då har vi den blinkfunktionen i vårt hjärta som håller vårt hjärta rent. Och som håller det i oss som måste vara rent för att vi ska kunna få komma till himlen. För att det är ju många saker man kan göra ändå när man är kristen som sagt var, som kanske måste tänkas över. Så är det ju i livet. Vi gör bra saker, vi gör mindre bra saker. Vi kan börja med inputen, och nu ska inte jag köra en sån här syndakatalogsgrej, för det är så många som har gjort före mig i världen och i livet och upp igenom historien, så jag bara nämner nu då att det vi ska tänka på först och vara med om, tänka på det inputet, det vi stoppar in i våra liv, det vi ser på, det vi hör på och också hållningar vi liksom väljer att lägga in i våra liv. Det är viktigt att vi har ett filter på det. Vad är det jag väljer att höra på? Vad är det jag väljer att se på? För att hur vi än menar att det inte är så, så allt vi tar in i våra liv kommer att påverka våra hållningar, våra värderingar och våra sätt att ta beslut. Så är det ju. Vanor måste vi tänka oss för när det gäller... Vi ska skydda oss från att bli beroende eller få ett beteende som igen är något som är svårt. Vi kan ha ett beteende som vi fastnar i. Vi kan ha ett beteende som är jobbigt. Vi kan ha ett beroende av antingen en typ av... Ja, du vet, det finns social media idag och jag måste följa med på det här. Jag måste trycka och pillra och greja med någonting. Eller också har vi en tv-serie som vi vill se på. Och tv-serier behöver inte vara något fel på. Om det inte är någonting som borde fastna i filtret, ni vet. Det här som vi pratar om i del 1 där, inputen. Vad vi släpper in i våra liv. Beteende och beroende ska vi försöka vakta oss för. Så att det inte är någonting som börjar styra i våra liv. Kontrollera oss och styra oss bort ifrån det som har med Gud att göra. Och hans plan med våra liv. Så kommer vi till ägodelar då. Ja, men ägodelar, Stefan, det är väl inget farligt? Nej, absolut inte. Pengar är väl inte farligt, Stefan, att äga? Nej, absolut inte. Men det är farligt om pengarna äger dig. Och om ägodelarna äger dig. Då har det blivit på fel sätt. Och då har det jag trodde var en välfärd blivit någonting som inte är bra för mitt kristna liv och för min vandring på jorden. Pengarna äger mig. Du vet, Jesus, han... fick ju många som uppsökte honom när han gick på jorden. Och det var en som sa, jag vill följa dig. Jag har följt alla bud och jag vill gå med dig. Jesus, säg vad jag ska göra. Och Jesus som känner hjärtarna, han visste och såg och kände och förnam i sitt inre att den här ynglingen ägde mycket. Han hade en stor rikedom kanske eller hade många egendomar. Så han sa helt enkelt så enkelt som bara Jesus kunde säga det. Gå du och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så ska du komma och följa mig. Och den här ynglingen, han satte sig i halsen. Det stoppade upp och han kände att det var gränsen. Och det står att han gick bedrövad bort, står det. För han ägde mycket. Men egentligen var det mycket som ägde honom. Ägodelarna i våra liv kan vara bra för oss, kan hjälpa oss. Men det kan också hjälpa eller hindra oss från att ha rätt fokus i vårt kristenliv och i vår relation med Jesus. Så har vi reaktionsmönster och önskan att döma. Det är någonting som vårt hjärta kan bli smutsigt av. Vad tänker du på reaktionsmönster då, Stefan? Ja, tänk dig i munnen till exempel, hur du pratar. Det bästa sättet att väga mitt hjärta, det är om jag bestämmer mig för att lyssna på min mun ett dygn och höra, hur är det jag pratar? Har du gjort det någon gång? Gör det ett par gånger i veckan eller ett par gånger i månaden. Ibland kan man få sig en aha-upplevelse när man pratar om saker, när man pratar med andra och när man kommenterar saker man har hört, sett eller har du hört han har gjort det nu och så vidare. Och så kan vi vara igång och prata sönder vårt hjärta med talet som smutsar ner oss. För det är ju inte först och främst det som kommer in i människan, säger ju Jesus i Bibeln, som smutsar ner. Och då var han ute efter det här att man fick inte äta det, man fick inte dricka det, man fick inte... Jesus han vände på det och sa att det är det som kommer ut av människan som smutsar ner hjärtat många gånger mer än det som kommer in. Alltså matvägen nu då, tänkte jag. Och så ska vi ta och läsa då ett litet bibelord om det här med munnen. Lukas, om du har bibeln, och det har du ju, Lukas 6. Där står det ett litet vackert bibelställe som hjälper dig att förstå då varför jag sa så här, lyssna på din mun någon gång. Lyssna på din mun en dag eller så. Kapitel i Lukas 6 och så 43 då till 45. Överskriften där är, av frukten känner man trädet. Inget gott träd ger dålig frukt och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Och så kommer det här. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så igen då, ta och lyssna på dig själv en dag utan att du har talat om det från någon annan. Men gå och tänk efter på vad du säger och hur du pratar om folk. För mig, många gånger så måste jag säga att det är inte så kul lyssnande någon gång så där. Och så måste jag då känna att ja, det där måste jag faktiskt säga till Jesus att så där vill jag inte ha det. En nyttig träning och övning för att bevara ditt och mitt hjärta. Ja, nu ska vi se lite på det här med önskan att döma. Det kan ju finnas så här att vi önskar att betrakta andra och titta på andra och tänka som så här att de är ju inte speciellt smarta eller de gör ju inte speciellt bra grejer. Jag tycker jag är bättre. För det är det handlar om när vi dömer. Det handlar ju inte om att vi ska bedöma. Det är något helt annat. Utan vi ska döma. Någon gång så finns det en önskan i människan att få döma andra. Men det är ju Jesus sak att döma människorna. Så det ska ju inte vi hålla på med. Men jag tänkte jag skulle visa dig en sak. Vad gör vi när vi dömer? Jo, vi pekar finger, va? Man gör så här. Nu pekar jag. Finger. Och då så titta på det han där borta, vad dålig han är. Han gör så mycket dumt. Och så helt plötsligt så måste jag titta på handen. Ja, det är två fingrar framåt. Så är det tre fingrar bakåt. Har du tänkt på det? Det betyder ju det att om jag vill se på han och granska han, så ska jag granska mig ännu mer. För det är tre fingrar bakåt och två framåt. Så önskan och behovet av att hela tiden tala om hur mycket dåligt som andra gör bör resa, lyfta tanken, frågan om hur är det i mitt eget liv? Har jag ordning på vad jag själv håller på med, vad jag gör? Är jag gudfruktig eller vad man nu vill ställa sig för frågor då, som gör att man har så stort behov av att peka på andra? Ta den med dig bara. Peka finger betyder oj, två fram, tre på mig själv. Och så tänker jag så här att vi ska avsluta nu med att prata om egenvärde och självbild. För det är summan av det här att bevara sitt hjärta. Det är ju egentligen det att om jag hela tiden går och dömer mig själv, alltså för mycket, och tycker att jag pratar ner mig själv och tänker att jag har ingenting att komma med och Gud han tycker nog att jag är en slask egentligen, så kan jag ju komma med goda nyheter. Det tycker han inte. Han betraktar dig som guld i sitt liv. Han betraktar dig som ett guld som han tycker det är värdefullt. Och kom ihåg att han har ju då sänt sin son Jesus till att dö för dig och mig på Golgata kors. För att mänskligheten var så värdefull för Gud. Det är någon som har sagt att Gud han är väl inte kärleksfull. Då skulle han ju inte tillåta alla de här otäcka sakerna som händer med människor. Det ena och det andra, det kan vara bilolyckor, det kan vara hus brinner upp med barn i. Vi själva, vi har förlorat ett barn i drunkning. Finns det en Gud verkligen, fick vi frågan om då, som gör så här. Ni har flyttat till Norge nu och så drunknar ert barn. Det kan ju inte finnas någon Gud då. Vi fick många frågor om det där. Och det finns många frågor om det här med, finns det verkligen en Gud när det sker så mycket svårt på jorden? Ja, men det är klart. Då är ju i alla fall mitt svar på det. Då får man ta från början då att Gud har skapat människan med en fri vilja. För att om vi skulle vara robotar som så fort vi blir födda helt plötsligt bara har i våran DNA, vi måste tillbe Gud, halleluja, Gud du är så bra, för att det måste vi göra. Då är inte det en gudsrelation som jag tror Gud tar så hårt, för att det vi är tvungna att göra, det någon annan har tvingat oss att göra som har med Gud att göra, det blir ju inte av kärlek och av längtan till Gud vi gör det. Utan det är någonting som vi är tvingade att göra, som vi är pålagda att göra. Och det är det många som har gjort uppbrott ifrån kyrkor och ungdomsmiljöer och allt möjligt. Bara för att det har varit så. Jag är en av dem. Men jag kom tillbaka. Jag kom till mig själv. Precis som han, den förlorade sonen. Han kom till besinning. Och så kommer man att tänka på, nej men vad gör jag här ute? Jag ska ju vara inne hos min far, min Gud. Och så kommer jag tillbaka. Och det är många som har upplevt, tror jag. Men det började med att man upplever att det är ett tvång. Detta måste jag göra när jag tror på Gud. Detta måste jag göra när jag är kristen. Gud har gett människan en fri vilja. Den använder man till att tillbe honom. Och den använder man till att vilja vara i den viljan som man har gett oss att leva i. Jag nämnde guld, det hörde du. Att vi är unika som guld i Guds ögon. Och jag ska stanna just för det här lite och förklara någonting som har med guldet. För jag har studerat lite på det med guld. Jag tycker det är ett väldigt spännande metall. Det sägs att det var det första grundämnet som människan hittade på jorden. Så var det guld. Silver var inte långt efter, men guld var ett av de första metallerna och grundämnena som folk hittade. Forskarna förklarar ju det här med att guld, det har kommit utifrån rymden. Det har kommit meteoriter som har landat på jorden och slått ifrån sig olika metaller och så vidare, bland annat guld. Det är så man förklarar det. Vet ni vad dagspriset på guld är? Jag har kollat upp det idag precis innan jag åkte hit, så att jag vet det. 495 kronor och 09 öre för ett gram guld. Ett kilo guld, det blir ju då 495 000. Nästan en halv miljon för ett kilo guld. Och jag påstår att vi är så pass värdefulla som guld i Guds ögon. Guld är ju en speciell metall för att den kan ju vara ren och så kan den vara oren. Och detta avgörs ju då hur många karats guld som vi pratar om. Jag har en vigselring, kanske du har också. Den är på 18 karat, det var det när vi skaffade, då var det 18 liksom. Sen har det varit 15. Det lägsta som man nästan godtar idag, det är 9 karat. Sen får det inte säljas som smycke, då är det något annat. Och det finns ju de som vill göra smycken av guld, det vet ni ju. De flesta, alltså guldsmycke, det slår ju allting. Det är möjligtvis platina då, men guldsmycken liksom, komma med ett guldsmycke hem till frugan. Då är det god mat i en månad, kanske. Men i alla fall, guldsmycke, det slår väldigt högt. Men för att man ska kunna forma guld till smycke, ni vet guld är väldigt mjukt. Det finns nästan inte 24 karats idag, men det finns nästan 24 karats. Och det är så mjukt så det går nästan inte att hantera, det är för mjukt. Det går inte att fästa och det går inte att böja på sig, det spricker, det är så mjukt. Och för att kunna forma till smycke så måste man blanda upp guld, alltså förringa det som det heter. Gärna då ner till 18 eller kanske 20, då är det en bra smidig form. Och jag blev så intresserad av det här med hur man skulle rensa guld. För om jag liksom har läst det lite då så kan ju guld vara orent. Och då funderar jag på hur rensar man guld? Och jag har läst och grävt och hittat och hit och dit. Och nu för tiden finns det kemiska processer. Men Bibeln, den är ju gammal. I alla fall det gamla testamentet. Det är ju riktigt gamla skrifter. Och det pratas om guld som var rent. Och då har jag ju listat ut det och förstått det att guld, om det var orent på Bibelns tid, då smältes guldet. Och det som skedde då det var det att man upphettade det försiktigt tills det blev flytande. Och om det var orent, då flöt orenheterna upp till ytan. Och så var det då en guldsmed som hade en sån här ösa, vet ni, en liten öskar som plockade upp orenheterna, lyfte ut det av guldet tills det inte var några orenheter kvar som flöt där. Och så tog man bort elden och värmekällan och så stenade detta och man visste att det var helt rent guld. Och så tänkte jag, Herre, går detta att göra en bild av i våra liv? För vi är ju människor som kan vara nersmutsade med allt möjligt i våra liv. Så är det ju. Och då tänkte jag som så här. Vad är det som kan vara den här rensningsprocessen? Jag kan ju för egen del säga då. Du får tänka lite på dina renselseprocesser. Men min rensningsprocess kan ha varit förhöjd temperatur i livet. Kriser. Saker som är jobbiga gör att man blir stressad och man värms upp och man får faktiskt en hög temperatur i sitt känsloliv och i sitt inre liv. Och man funderar på hur ska jag klara det här? Hur ska det gå? Kan det vara så? Tror du, nu frågar jag dig. Kan det vara så att när vi är i de här situationerna i livet som pressar oss lite. Som värmer upp våra liv. Som värmer upp vårat guld. Kan det vara så att de där situationerna gör att orenheter kanske flyter upp till ytan och att Gud plockar bort vart efter han ser dem. Jag frågar dig, för min egen del vet jag att det har varit så några gånger att när det har varit en trång passage, en slitsam passage som har skapat högre temperatur i mitt känsloliv, i mig själv, så kan jag märka så här efteråt att någonting av min hårdhet kanske försvann genom den situationen. Och ibland så tackar jag Gud för vissa passager i livet. Det är svårare att tacka för vissa som har tagit ifrån oss värdefulla saker. Som gör att man kanske hade en väldigt slitsam process i det här med den temperaturen som blev i livet. I det andliga livet, i känslolivet, i själslivet. Men ändå så kan man se, jag tror vi människor kan se det. Att Gud han kan plocka bort saker, han kan slipa oss, han kan lyfta upp saker ur våra liv. Men inte förrän det flyter upp till ytan och syns och är synligt. Jag tror du ser bilden. Vi läser i Malaki, det är den sista boken i det gamla testamentet. Där står det någonting om det här med smälta guld. Och vi tar med det, för att jag vill inte stå och hymla och prata om sånt som inte står om i Guds ord, vet ni. Malaki 3, vers 2 och 3. Vem kan uthärda den dag då han kommer? Nu pratar vi då om när Herren ska komma, va? In över ett folk, över det judiska folket tror jag det handlar om här. Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver. Han ska rena Levis söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Ja, detta är ju det gamla testamentet, men här beskrivs det alltså på något vis hur Gud, likadan som en guldsmed rensar guld och silver, ska rensa det judiska folket från deras ogudaktighet kanske, från deras orättfärdighet kanske, det nämns inte så mycket. Men efter den här rensningsprocessen och reningsprocessen är färdig, så ska de kunna frambära rättfärdiga gåvor och rättfärdigt offer till Gud. Det är någonting som har med rening att göra i den här processen, när han luttrar guldet, som det står. Och du ska inte vara rädd för de här gångerna när du känner att oj, nu kanske jag är i ugnen här. Inte i lidandets ugn först och främst, men en situation där det blir varmt i ditt liv, där processen du är i mitt i livet är, den blir trång, det blir jobbigt, det blir varmt, lugn och fin. Jesus är i ditt liv. Du har han som trons hövding i ditt hjärta. Det kanske bara pågår en uppvärmning av guld i ditt liv. För det kanske är någonting som behöver åka upp till ytan. Så var inte bekymrad. Det blir renare, det blir bättre. Då ska jag ta och läsa i Jesaja som avslutning här. 57. Kapitel 57 och vers 15. För det kan ju vara så här att vi funderar ibland på vad för slags folk vi är. Och när det är enklast för Gud att, ja, vad ska vi säga, ha med oss att göra. Om jag kan uttrycka mig på det sättet. Men jag väljer det uttrycket där. Står så här i Jesaja 57 och 15. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Vi förstår då alltså ifrån lite olika bibelceller, både i gamla och nya testamentet, att det är lättare för Gud att hantera oss människor när vi är ödmjuka. Han kan lättare leda oss dit vi ska. Han kan lättare få oss in i de funktionerna han har tänkt för våra liv. Om vi har en förkrosselse, om vi har en ödmjuk hållning och inställning till både omvärlden, människor, det här med peka fingern, ni vet. Ha mer fokus på vem du själv är. Hur fungerar du själv i samhandling med den levande guden? Kanske det är bättre att tänka på det sättet. I Bibeln står det mycket om det här med hjärtan. Det står om hårda hjärtan och mjuka hjärtan. Det står om att det judiska folket, alltså Israel på den gamla testamentets tid, de fick hårda hjärtan, och det fick de när de inte lyssnade på Gud. Och det är konstigt att tänka sig att ett hjärta kan bli hårt, men han beskriver till och med som att jag ska byta ut era stenhjärtan, säger Gud på något ställe i Hesekiel, bibelboken där. Jag har inte letat upp det, men det är inte viktigt, det står där. Och jag tror att du och jag, om vi tänker efter, kan veta de här gångerna när vi har förhärdat oss. Du vet, man vet, man har fått en sanning att så här är det. Men jag har bestämt mig för att det är så här. Och det kan vara, nu kan vi inte prata matematik, för det är ju ganska färdiga summor, så 2 plus 2 blir 4 och så vidare, va? Men man kan förhärda sig, att man kan förneka saker och ting som man vet är på ett speciellt sätt. Ja, jag hör vad du säger, men jag väljer att tro att så här ska det vara och så här gör vi, för att det har jag sagt. Och så finns det en stolthet som driver den här känslan av att få säga vad man vill och så här ska det vara. Då har man ett hårt hjärta, beskriver Bibeln. Men så finns det mjuka hjärtan också, och det var det jag läste om där i 57, Jesaja 57. Ett hjärta som är förkrossat, som är mjukt, som har lyssnat. Ja, vad har jag lyssnat på då? Aktiebörsen, dagens notering. Nej, inte just det. Utan försökt att lyssna på Guds vilja och Guds ord till mig och ifrån Bibeln in i mitt liv. Alltså försöka lyssna till vad Gud säger. Genom Jesus då, och också genom människor som har med honom att göra. Och så ska vi se om jag har fått med samtliga bibelord här nu. Jag har skrivit dem på så många ställen som jag visade för Henrik förut, att lite oordning här. Jo, ett sista bibelord här i första Johannesbrevet. Och det är ju strax innan uppenbarelseboken, så det är liksom i slutet på boken. Första Johannesbrevet 3. Och 20:21. Vi kan ta 19, kan vi faktiskt ta, så blir det första Johannesbrevet då, kapitel 3 och vers 19. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud. Frimodighet är egentligen tre ord. Det är fri, det är modig och det är het. Och det är tre ganska bra ord som då bildar frimodighet, som vi behöver kanske välja att ta lite mer in över våra liv. Frimodighet. Ja, vad menar du med frimodighet? Ska man vittna då när man står i kön på ICA Oxen i Mariestad? Jag menar kanske inte just det nu. Det är inte det jag kanske menar. Men känner du en längtan till att göra det, då ska du göra det. Men jag menar med frimodighet, då menar jag det att vi kan gå inför Gud och vara frimodiga och säga: käre Gud, jag ber om att det här bönesvaret, att det ska bli ett bönämnet, att det ska bli ett bönesvar. Eller jag kan be för en situation i mitt liv. Jag kanske har börjat längta efter någonting i mitt liv. Elisabeth och jag, vi började längta hem för 3-4 år sedan. Och vi sa till Gud: käre Gud, nu får du flytta på oss om det är din vilja. Vi hade bra jobb, vi hade bra bostad, vi hade vänner, vi hade kyrka vi gick i och håll på med och så här vidare. Så det var inte det att vi inte trivdes där, sättningen var bra. Men så kände vi att det kom upp någonting i våra liv, kanske en längtan eller en undran. Är det så att det är nu vi ska flytta tillbaka till Sverige, Gud? Så vi kände oss frimodiga och sa vi så här: Gud, om du vill flytta på oss, då flyttar du på oss. Vi ska vara villiga. Så var aldrig rädd för att gå till Gud med den längtan du har. Eller det som du längtar efter. För att så länge vi vet att vi har sagt till honom: det här, Herre, det kände jag att jag skulle lägga bort. Jag skulle inte peka finger längre. Och kände att man har börjat att tänka över de här sakerna som har med hjärtat att göra. Det handlar ju inte om att man är dålig när man ska jobba med sitt hjärta. Det handlar om att man inte vill vara dålig. För vi är de vi är, du och jag. Så det är absolut, jag hoppas absolut inte att du någonstans känner fördömelse i det här jag har delat med dig idag. Utan jag känner att det jag ville vara, att du skulle längta vidare till att ha det bra. Att bli bättre än du är. Jag fick lära mig en sak i lumpen, jag fick lära mig mycket. Men en sak som jag har haft nytta av resten av livet, det är det att när man tävlar så tävlar man inte mot andra. Man tävlar mot sig själv. Vi skulle nämligen springa på en på ett sånt här, vad heter det? Vad kallar ni det i Sverige? Löpband heter det, va? Ja. På norska så jag tar det om ett väldigt ord. Trädemölle. Säger vi inget mer om det. Konstiga ord. Men i alla fall, vi springa på löpband, vi skulle cykla och så skulle de ha elektroder på oss för att visa hur bra vårt blod var att bära ut syre i kroppen. Det finns en siffra på det alltså. Så tänkte jag att jag såg på han Andersson i min grupp. Han var ju sån här, ja, han sprang och han joggade och han höll på alltid innan han började militären. Så att han var ju biff. Jag var bara tunn. Och han hade ju en riktigt spännande summa där. Säg att han hade 85 då och jag hade 47. Så tänkte jag så här, det kommer ju aldrig komma ikapp han. Men då sa de här befälarna som jobbar med oss, tänk inte på grannens siffra. Utan om du får 47 idag, Stefan, då ska du ha bättre än 47 nästa gång. Och så är det många gånger i vårat kristenliv, i vårat hjärtas djup också. Försök inte att bli bättre än Åke som sitter här. Eller än Berit, utan försök att bli en bättre version av dig själv. Och drivkraften då skulle kunna vara att du vill det för att du älskar Jesus. Och du vet att han bättre kan använda dig då om du blir det. Så det handlar ju inte om att bli bättre än någon annan. Då har vi helt bommat. Det handlar om att växa upp till huvudet som är Kristus. Amen. Tack Jesus för att du har varit med oss idag. Delat ditt ord. Tack för att jag har fått försöka dela tankar och ord som du har lagt på mitt liv. Nu ber jag att den här söndagen som vi ska gå vidare ut till får bli bra. Och att där vi får tänka på ordet och begrunda det i vårt hjärta. Amen.